Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Raging Gears The Bending Cross är en politisk biografi om Eugene Victor Debs, den amerikanska arbetarrörelsens mest berömda socialistiska talare och organisatör. Boken kom först ut 1949 och följer Debs från hans uppväxt och tidiga fackliga arbete till hans roll som femfaldig presidentkandidat för USA:s socialistiska parti och till fängelsedomen under första världskriget. Ginger skildrar inte bara en enskild person utan också de konflikter som formade USA:s industrialisering, arbetsmarknad och demokrati kring sekelskiftet 1900. I ett svenskt perspektiv påminner boken om hur folkrörelser och facklig organisering kan skapa politiskt inflytande även när den etablerade politiken står emot. Syftet är att förklara varför Debs blev en samlande symbol för radikal demokrati och socialistisk solidaritet. Samtidigt visar biografin de stora hinder som mötte den amerikanska arbetarrörelsen så där strejker, repression. Partisplittring och krigspolitik ständigt prövade rörelsens möjligheter. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från järnvägsfacklig organisatör till socialistisk ledargestalt. En central linje i The Bending Cross är Debs politiska utveckling. Han framträdde först som en facklig organisatör med rötter i järnvägsarbetarnas värld, inte som en färdig socialistisk ideolog. Den utgångspunkten är viktig, eftersom Ginger visar att Debs idéer växte fram ur direkta erfarenheter av industriellt arbete, arbetsgivarmakt och misslyckade försök att förhandla på arbetarnas villkor. Debs började inom en mer traditionell facklig ram, där yrkesgrupper organiserades var för sig och reformer söktes inom det rådande systemet. Konflikterna i järnvägsbranschen gjorde dock begränsningarna synliga. När arbetare stod inför stora bolag och statliga ingripanden räckte inte enbart begränsade lönekrav eller en försiktig facklig strategi. Därför blir hans väg mot socialism i boken främst en praktisk och politisk slutsats, snarare än resultatet av teoretisk skolning. För svenska läsare är kontrasten belysande. Den svenska arbetarrörelsen byggde också sin styrka genom fack, föreningar och politisk organisering, men fick med tiden en stabilare institutionell plats. Debs verkade däremot i ett system där en självständig arbetarpolitik förblev svagare och mer utsatt. Ginger använde denna förvandling för att förklara både Debs växande räckvidd och den amerikanska socialismens särskilda svårigheter. För det andra, Pullman-konflikten och statens roll i arbetsmarknadskampen. Boken placerar Pullman-konflikten 1894 nära centrum för Debs liv och politiska mognad. Som ledare för American Railway Union blev han förknippad med en omfattande järnvägskonflikt. Där solidaritetsaktioner kring Pullmans järnvägsvagnar störde transporter över stora delar av landet. Ginger behandlar inte händelsen enbart som ett dramatiskt nederlag utan som ett exempel på den ojämlika maktbalansen i USA:s industrialiserade ekonomi. Företagens intressen skyddades inte bara av privata resurser utan också så av domstolar och federal myndighetsmakt. När staten användes för att bryta konflikten blev det tydligt för Debs att arbetsmarknadens regler inte var neutrala. Detta är ett av biografins mest konkreta bidrag eftersom det kopplar en persons erfarenhet till större frågor om lag, demokrati och ägande. I Sverige väcker jämförelsen tankar om den historiska betydelsen av kollektivavtal och partsförhandlingar. Sådana institutioner har inte undanröjt arbetsmarknadskonflikter, men de har ofta skapat andra former för att hantera dem än den öppna konfrontation som präglar Gingers skildring. Pullman-konflikten blir därmed en nyckel till att förstå varför Debs övergav tron på att enbart facklig organisering kunde ge arbetare verkligt inflytande. Han drog slutsatsen att ekonomisk makt också måste mötas med politisk organisering. För det tredje, presidentkampanjerna som utbildning i socialistisk demokrati. Ginger beskriver Debs presidentkampanjer som mer än försök att vinna ett ämbete. Som Socialist Party of Americas kandidat 5 gånger använde Debs valrörelserna för att föra ut ett alternativt språk om klass. Demokrati och ekonomisk makt till väljare som sällan mötte sådana frågor i den dominerande politiken. I ett tvåpartisystem där socialisterna saknade realistisk möjlighet att bilda regering fick kampanjerna en annan funktion än vanliga valkampanjer. De blev redskap för folkbildning, organisering och offentlig argumentation. Debs talarkonst var central för denna strategi. Ginger återger och använder ofta Debs egna formuleringar, vilket ger läsaren tillgång till den moraliska och politiska ton som gjorde honom betydelsefull. Hans styrka låg inte bara i kritik av ojämlikhet, utan i förmågan att göra politiska frågor begripliga som gemensamma intressen. Samtidigt undviker biografins grundläggande berättelse inte motsägelsen mellan stark personlig dragningskraft och en rörelse som ville betona kollektiv frigörelse. Debs kunde bli socialismens mest igenkännliga ansikte trots att hans budskap riktades mot personkult och elitstyre. För en svensk publik, van vid partier med starkare organisatorisk förankring och längre parlamentarisk historia, synliggör detta hur annorlunda villkoren var för amerikansk arbetarpolitik. Kampanjerna visar både kraften och begränsningen i att försöka förändra samhället genom opinionsbildning utan ett robust institutionellt genombrott. För det fjärde, krigsmotståndet, yttrandefriheten och fängelsestraffet 1918. En av biografins mest betydelsefulla delar gäller Debs motstånd mot USA:s deltagande i första världskriget. År 1918 höll han ett tal i Canton, Ohio, som ledde till åtal och fängelsedom enligt den tidens lagstiftning mot krigsmotstånd och påstådd hindran av värvning. Ginger visar varför episoden blev avgörande för Debs eftermäle. Debs stod inför ett val mellan att anpassa sitt språk till krigstidens politiska gränser och att försvara sin internationalistiska och socialistiska övertygelse. Han valde det senare, med stora personliga konsekvenser. Frågan i boken är därför inte endast om en enskild talare dömdes, utan hur långt en demokrati låter avvikande politiska röster gå under nationell kris. För svenska läsare kan detta sättas i relation till den återkommande spänningen mellan säkerhetspolitik, offentlig debatt och skyddet för oppositionella röster. Historiska situationer är olika, men principfrågan är igenkännbar. Debs fängelsevistelse förstärkte hans symboliska ställning och han kandiderade till presidentposten år 1920 medan han satt fängslad. Ginger framställer detta som både ett mått på hans personliga konsekvens och en påminnelse om socialismens marginalisering i USA. Moraliskt mod gav Debs auktoritet, men det löste inte rörelsens organisatoriska och politiska problem. Slutligen, en romantiskt färgad, men källnära bild av Debs och hans arv, The Bending Cross, utmärker sig genom Gingers tydligt sympatiska men seriösa hållning till sitt ämne. Han skriver som en historiker med stark förståelse för socialistiska ideal och bokens ton har ofta beskrivits som romantisk. Det betyder att Debs framstår som en ovanligt principfast och inspirerande gestalt, en ledare vars offentliga språk om solidaritet och hopp ges stort utrymme. Att Ginger flitigt använder Debs egna ord är en verklig styrka. Läsaren får inte bara en efterhandsanalys, utan möter också den retorik som gjorde Debs till en exceptionell talare. Samtidigt innebär perspektivet en begränsning som är relevant att ha i åtanke. En biografi som drivs av beundran kan ge mindre plats åt personliga brister, strategiska misstag och interna konflikter inom de organisationer Debs arbetade i. Senare forskning har dessutom kunnat bygga på ett större material och ställa andra frågor. Ändå behåller boken sitt värde. Den gör Debs politiska liv begripligt som en helhet, där facklig kamp, socialism, valrörelser och fredsopposition hänger samman. För läsare med svensk erfarenhet av arbetarrörelsens historieskrivning erbjuder den också en nyttig jämförelse. Den amerikanska radikalismen framstår här inte som en kopia av europeisk socialdemokrati utan som en rörelse formad av ett hårdare tvåpartisystem. Större repression och svagare långsiktiga institutioner, sammanfattningsvis. The Bending Cross passar särskilt väl för läsare som vill förstå den amerikanska arbetarrörelsens historia. Socialismens ställning i USA och de demokratiska konflikter som uppstår när ekonomisk ojämlikhet möter politisk mobilisering. Den är också givande för den som redan känner till Debs namn, kanske från moderna diskussioner om facklig organisering, socialdemokrati eller vänsterpolitik. Men saknar sammanhanget kring hans liv, för svenska läsare ligger ett praktiskt och intellektuellt värde i jämförelsen. Boken visar att arbetarrörelsens framväxt inte följer en självklar modell där Sverige utvecklade starka massorganisationer, kollektivavtal och ett varaktigt socialdemokratiskt regeringsalternativ. Mötte Debs en amerikansk politisk struktur där socialismen oftare förblev marginaliserad och där staten kunde ingripa hårt mot strejker och krigskritik. Det som främst skiljer Gingers bok från en mer avgränsad politisk biografi är kombinationen av rörelsehistoria och personporträtt. Debs blir inte bara en kandidat eller en talare, utan en länk mellan järnvägsarbetarnas konflikter, socialistisk idédebatt, valpolitik och kampen för yttrandefrihet under krig. Gingers tydliga sympati för Debs kan göra framställningen mindre distanserad än senare forskning och läsaren bör därför läsa den som en klassisk tolkning snarare än sista ordet. Men just denna engagerade källnära ton förklarar bokens långvariga ställning. Den ger Depps egna ord en viktig plats och tydliggör varför hans liv fortfarande används för att diskutera solidaritet, demokrati och politiskt mod. Om du vill stödja Ray Ginger, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!